Med slak penis kan du få bättre orgasmer än du någonsin har haft tidigare i ditt liv. Du kan ha orgasmer som håller på och skakar i flera minuter. Det hade jag aldrig innan jag blev av med prostatan.
Varje år får omkring 11 000 män i Sverige diagnosen prostatacancer. Det är den vanligaste cancerformen bland svenska män. Och trots att överlevnaden är hög så är prostatacancer den form som orsakar flest dödsfall hos män. Du lyssnar på Cancerresan. Jag heter Ulla-Karin Nyberg. I den här serien möter jag män, alla med prostatacancer. Men det vi pratar om här är inte diagnoser, behandlingsformer och ny forskning. Eftersom jag är psykiater så ligger mitt intresse i det som sker i det inre när man befinner sig på en cancerresa. För många är cancer i just prostatan starkt förknippat med begrepp som impotens och sexuell oförmåga. Oviktigt för somliga, men livsviktigt för andra. Och ofrånkomligt att prata om i en serie om prostatacancer. Därför bjöd jag in Per Guldbrandsen, som efter sin egen cancerresa blivit lite av en expert på området sexuell rehabilitering för män. Och Per, han kom till studion iklädd en färgglad skjorta och en knallröd clownnäsa.
Jag är ute och föreläser numera land och rike runt om sex, lust och prostatacancer heter föreläsningarna. Och så kommer jag på, ja men alltså en clownnäsa. Det finns ju ingen kroppsdel som är så hånad genom åren som prostatan. Det ses som någonting som bara gamla män har och så vidare. Och väldigt få vet vilken helt livsavgörande funktion prostatan har utan prostatans sätt att blanda spermier med sin kräm som sen blir sperma och skjuta iväg den ut i världen och upp i en kvinna, så skulle det inte finnas en människa. Ingen prostata, inga nya människor.
Nej.
Den har en sån otroligt viktig roll och den ser ju dessutom ut som en clownnäsa när den är ung och rund och röd som den här näsan jag har på mig nu. Och då tänkte jag att det är dags att hylla prostatan istället för att håna den. Så ska jag börja mina föreläsningar.
Så du hyllar prostatan?
Jajamän.
Men själv så har du ingen?
Nej, den är borta. Och det var för att det fanns 1 av 12 skott, kändes det som, när de tog biopsi på mig, var aggressiv cancer.
Sen fick du en fråga som väldigt många män får och som egentligen är helt omöjlig att besvara. Vill du ha cellgifter eller inte? Eller vill du ha strålning eller operation? Hur ska man kunna svara på det? Men du fick den frågan.
Jag fick den frågan. Jag tog den med min fru. Vi diskuterade det här. Fick träffa en onkolog och en urolog och prata med dem. Och efter det så tog vi beslutet. Vi kör operation.
Ja. Fick du den information som ni behövde för att fatta det beslutet, tycker du?
Ja, framförallt fick vi helt fel information. För sjukhuset lovade hjälp med sexuell hälsa efter operation. Det där stämde ju inte alls.
Nej.
När jag väl var opererad och fick känna på hur det kändes att inte ha erektion längre, då var beskedet från den kirurg som vi först fick träffa att de skriver så mycket på hemsidan. Jag frågade då, ja, men om det inte finns sexolog här, kan jag få en remiss till, ut på stan? Jag måste ha hjälp med det här.
Ja.
Nej, det får ingen remiss.
Så mäns sexualitet prioriteras inte ens i de här sammanhangen?
Nej, inte då. Och inte av det sjukhuset.
Men du, kände du på en gång att du inte kunde få erektion? Var det uppenbart?
Ja, visst. Och det visste jag ju att det kunde hända. Det viktiga för oss var att jag skulle bli cancerfri. Och det är jag faktiskt än idag, vilket är underbart. Men erektionen var borta och det var då det märkliga hände som har fått mig att gå den här vägen och bli så här otroligt intresserad och fascinerad av mäns sexualitet. Det är att jag fick ett sexpåslag efter katetern togs bort som inte liknar någonting jag har varit med om. Jag har haft ett väldigt normalt sexliv med min fru och plötsligt så är det som hela kroppen bara skriker efter sex. Var är min prostata? Var är min erektion? Ropa kroppen, och det pågick alltså typ dygnet runt, vecka efter vecka. Och då sa kontaktsköterskan, du ska gå till den sexhjälpsbutik som finns här i stan. Och jag är iväg till den där butiken och står bland kunder som jag aldrig har träffat förstås. Och pratar om mitt mest intima liv, mycket märkligt. Och frågar, vad ska jag göra? Det här går inte. Kroppen lugnar sig inte liksom. Det är en ständig oro kring det här. Du ska gå på tantrisk massage. Och det tänkte jag, vad är det? Jag hade någon aning om att det hade man hört om på 70-talet. Men vad är det för någonting? Och det gjorde jag. Och efter 2 timmar så försvann fullständigt oron i kroppen och i själen. Det var bara borta. Det var så starkt.
Så den här driften, det var som en fysisk och psykisk oro? Ja, någonting som pockade på som du inte kunde hantera?
Ja, och den förbyttes i sensationer i penis som jag heller aldrig hade känt förut.
Ja.
Mycket märkligt. Små tryck, små svidningar och liksom elektriska stick uppe på ollonet och så spänningar längs med skaftet. Och det fick jag lära mig ganska snart av vårdpersonal, att det är så det känns när de trasiga erektionsnerverna börjar växa och helas.
Och det var hoppingivande?
Ja, naturligtvis. Tantran är en 6000-årig indisk lära som handlar om att göra klienten fullständigt närvarande i rummet. Att man hittar ner till sitt innersta, djupaste jag. En avslappning och en vederkvickning som är ytterst speciell. Och jag vet att den är illa sedd i Sverige. Vi har mest bara fått höra om hur mycket dåligt det har funnits i tantravärlden. Men det finns en helt annan fantastisk sida.
Så hur gick det till rent praktiskt? Kan du beskriva det på något enkelt sätt?
Ja. Jag ligger på en stor madrass på golvet i ett väldigt vackert rum med levande ljus runt omkring mig och ett litet vattenhjul som snurrar och låter så fint. Och massören då, hon hittar triggerpunkter på min kropp som hon liksom kopplar samman ungefär, så det påminner kanske om akupunktur lite grann. Hon vidrör inte könet på hela tiden, det är 2 timmar. Det är alltså inte en sexuell terapi den här tantriska massagen handlar om. Och det är viktigt att poängtera. Hon får mig att somna på slutet. Så jag kommer så djupt ner inne i mig själv. Det var en fantastisk upplevelse. Och det stora som hände var att hela jag fick ro. Hela kroppen fick ro från det här sexpåslaget som jag hade lidit av så länge. Och det ändrade allt.
Väldigt intim.
Otroligt
situation.
Intim, ja.
Men du kände dig trygg?
Ja, det gjorde jag. Direkt. Vi fick väldigt fin kontakt. Man pratade först en stund. Och min tes idag är att varför blir tantran så stor i Sverige? Jo, det är därför att de här terapeuterna får ta på patienten. Det får ju inga psykologer eller sexologer får inte heller ta på patienten. De har ett övertag därför att det är själva beröringen som skapar den effekt som kommer i kroppen.
Men man slappnar av, man känner sig trygg, man hittar in i sig själv.
Ja, ja.
Och hittar sensationer i kroppen som var avstängda.
Precis.
Och där kom lugnet för dig.
Ja, där kom lugnet.
Men Per, vad hände med din förmåga till erektion då? Du fick de här sensationerna, men fick du tillbaka förmågan till erektion?
Nej, så fort går det inte tyvärr. Det kan gå så fort det finns.
Det kan
som,
det?
Ja, det beror väldigt mycket på. Men nej, det kan ta lång tid också. Så att jag har ju fortsatt med min träning. Det finns mängder av sätt man kan göra det på för att nå just de här små effekterna som visar att nervtrådarna vaknar.
Mm. Hur tränar du?
Alltså framförallt handlar det om att hålla sig i trim. Att gärna gå långa promenader och gå i trappor. Hålla på mycket med sex på ett naturligt sätt, så mycket som man vill och längtar efter. Onanera och kärlek, njuta av att vara naken. Bada bastu, varm och kall bad, dansa, tänka lustfyllt.
Mm.
Men sen själva träningen, den som jag faktiskt försöker göra varje dag, det är bäckenbottenträning som jag själv gör. Och sen daglig penisstretchning. I sommar har det kommit forskning från Lund och Uppsala som visar att träning av en penis med massage bland annat då kan ge bindvävcellerna ny styrka och att de kan komma flera sådana här fibroblaster som det heter, bindvävcellerna. Mm. De kan försvinna när man blir lite äldre. Men om man tränar penis så kan de växa tillbaka. Då ökar du kraftigt möjligheten att få tillbaka erektionen.
Genom att handgripligen sträcka.
Och stretcha penis åt alla håll. Det gör jag varje dag sedan åratal tillbaka.
Det där märker jag ju som onkolog för både kvinnor och män, att man är så van vid att sexualiteten fungerar utan att man behöver göra någonting. Man behöver inte träna, man behöver inte bestämma sig. Men om man inte tänker på det, om man inte fantiserar, om man inte stannar i sin sexualitet, då försvinner den.
Ja.
Den måste hållas vid liv.
Ja.
Så jag brukar alltid rekommendera att man fortsätter att fantisera. Även om man sen inte orkar ha samlag, men att man håller det där som en levande plats.
Precis. Sen finns det också träning som inte är massage som man kan göra på sig själv. Där man på olika sätt ligger och sträcker benen åt olika håll. Styrketräning, simning, yoga ska vara väldigt bra.
Så man ser helt enkelt penis som en del av kroppen.
Ja, som behöver lika mycket massage som resten. Ja. Det är inget konstigt egentligen. Det är bara att det har varit någon sorts skuldbelagd och skambelagd del av kroppen.
Men det finns ju också hjälpmedel för att få erektion.
Ja.
Har du använt sådana?
Ja, erektionspumpen är väldigt bra. Det är som en glasrör som man trär på penis. Och sen jobbar man upp ett vakuum i den tills det börjar kanske kännas lite smärta. Och då lugnar man sig lite och så fortsätter man tills man har fått en full erektion.
Mm.
Den kan man behålla om man har en penisring runt roten. Och det kan man alltså ha sex med under en halvtimme, sen måste man släppa på penisringen så att blodet får gå tillbaka. Mm. För annars kan man få vävnadsskador. Men 30 minuter, minst en gång i veckan, är väldigt bra träning.
Mm. Men du, erektionen är ju en del av manlig sexualitet och förmåga.
Mm.
Det finns ju många andra. Och jag vet många män som har sagt att de tycker att deras samliv har blivit bättre trots att de inte kan få erektion. Och det där är ju förstås individuellt.
Nej, och det är precis det jag brukar lära ut på mina föreläsningar. Glöm erektionen så länge den inte finns. Använd andra kroppsdelar. Det finns jättemycket fint på kroppen man kan använda när man har sex. Njut av bara kropparnas närhet. Njut av vad du kan göra med dina fingrar, med din tunga, med din mun. Kvinnor behöver inte din erektion. Väldigt många kvinnor säger att det är inte den som är det viktiga för mig.
Nej.
Det är närheten och intimiteten.
Mm. Är det så för dig?
Ja, absolut. Jag kan idag få kanske 60-70% erektion. Men det är inte det längre som är det viktiga. Det viktiga är allt som jag lär mig runt omkring det här. Att jag får sprida den här lusten till att pröva sig fram på nytt sätt. Jag brukar säga, bli som tonåringar igen. Upptäck sex igen, liksom. Mm.
Det finns ju väldigt många män som är ledsna, besvikna, som kanske inte vågar ta det här steget, som skäms, som tänker att jag borde vara nöjd med att jag har överlevt. Varför fortsätter jag att tänka på sex? Det är ju inte det viktigaste i livet, och samtidigt vet vi ju att det är det första man tänker på efter en sån här operation. Vad säger de här männen till dig?
Ja, det är mycket förtvivlan. Det är väldigt mycket ledsenhet. Och det är därför de kontaktar mig, för de vill ha tips. Hur ska jag göra? Jag vill jobba med det här. Och då har jag väldigt många tips. Till exempel gå på ett jättestarkt bubbelbad. Underbart bra sätt att få fart på erektionsnerverna. Det är stort alltså. Mm. Det är fantastiskt. Nu väckte jag mina erektionsnerver till liv. De kanske kan växa ihop. Så att det är en fantastisk funktion som folk inte känner till. Det bara visar hur okänd männens sexualitet är.
Snart har du två näsor.
Ja, jag har en underbar historia nu från förra våren när jag var nere i Kalmar och höll föreläsning för den prostatacancerföreningen som de har där. Och då var det en man i publiken som sen hörde av sig 2 veckor efteråt och berättade att när han blev opererad, då blev han av med erektionen. Och han blev så förtvivlad så han sa upp bekantskapen, sin egen sambo som har levt ihop i 20 år.
Oj.
Han kände, jag kan inte leva med henne om inte jag får ha erektion. Och han var helt knäckt, bodde själv hela våren, hörde min föreläsning. Och 2 veckor efter träffade han sin ungdomskärlek. Och de blev våldsamt förälskade igen. Och då kände han, men då måste jag testa den där sprutan som Gullbrandsen berättade om. Och går till sin urolog och ber att få hjälp med att visa hur den sätts. Urologen sätter sprutan på honom mitt på dagen. Och han får ett härligt naturligt stånd, vilket man kan få då. För den sprutan använder kroppens egna ämnen. Och går sen hem genom hela Kalmar med världens stånd. Och alldeles lycklig. Och sen har de en relation nu. Och det, jag tycker den historien är så fin. Så arga och ledsna kan man bli så att de säger upp bekantskapen med sin kvinna.
En förlust följs av flera.
Ja.
De flesta som har positiva erfarenheter av sin cancerbehandling eller det leder till nya lärdomar och nya sätt att leva säger ju ändå att jag hade ju helst velat slippa.
Slippa cancer?
Ja,
ja, självklart.
Ja.
Självklart. Det är ändå 73% av alla opererade som blir av med erektionen. Och 25% som får urinläckage.
Och den här skammen som följer på det. Jag hade en äldre man i min närhet. Han skämde så mycket över att ha blivit inkontinent. Så att han betalade de här inkontinensskydden själv. De var jättedyra och han hade inte mycket pengar. Men han kunde inte förmå sig till att be om den hjälpen. Så att den här skammen, var kommer den ifrån? Varför skäms vi över någonting som är helt naturligt?
Ja. All skam som har funnits kring sex i alla år. Jag tycker att det börjar släppa. Jag tycker att vi kan börja prata om det här på ett nytt sätt nu. De yngre generationerna som nu får cancer, de förväntas ju kunna fortsätta ha sex och må bra.
Mm.
Och den här stora utvecklingen av sexhjälpmedelsaffärer, både på nätet och ute i landet, gör jättestor skillnad, tror jag. Folk upptäcker att de kan själva börja kontrollera sin egen sexualitet. De kan få fantastiska, nya, underbara upplevelser.
Det låter ju som att du har gjort en inre resa. Mm. Vad har du upptäckt hos dig själv?
Ja, den största förvåningen var ju det som hände efter jag blev av med katetern, absolut. Och att jag sen kunde själv hitta metoder att stimulera nervåterväxten. Det tycker jag är sensationellt i mitt liv.
Mm.
Jag hade också självförtroende i den frågan därför att jag fick hjärnhinneinflammation 2001. Och då sa doktorerna att du kommer aldrig mer i jobb, du är förtidspensionär, du kommer ha den här huvudvärken och illamåendet kanske resten av livet. I helsike, tänkte jag. Jag ska hitta någon metod för att bli av med det.
Mm.
Och började njuta av musik på väldigt hög volym. Och varenda dag efter 2-3 timmars musiksession så var jag liksom ett myrsteg lite bättre. Och så småningom kunde jag börja arbetsträna. Och efter ett par år så var jag tillbaka i full tjänst. Men då hade jag njutit mig frisk. Och jag tänker likadant nu. Jag njuter tillbaka i erektionen.
Ja, och ingen annan ska definiera vad som är möjligt.
Nej.
Utan man måste jobba med sig själv.
Det som funkar för mig. Liksom.
Ja. Så vad ska vi läkare då som möter män i den här situationen? Vad ska vi säga till en man som är ledsen och känner hopplöshet?
Att det finns jättemycket fina saker som man kan göra för att så småningom tillfriskna. Han kanske aldrig får tillbaka full erektion, men han kan njuta väldigt mycket genom att testa de här olika metoderna som jag har listat här idag.
Vi definierar ju ofta sexualitet som att den finns mellan 2 personer, men det är ju väldigt många som har en egen sexualitet.
Ja, ja.
För jag tror när vi pratar om det så pratar vi ofta som att alla hade en partner.
Ja.
Men att man inte ska skämmas över det.
Nej.
Utan det är precis lika viktigt.
Hälften av Stockholms hushåll är ju ensamhushåll.
Ja.
Och de männen kommer ju ofta till mig. Hur ska jag göra?
Ja.
Hur ska jag njuta?
Och kanske skäms ännu mer när man inte har en partner som man kan ändå lyfta fram som ett skäl till att man vill ha hjälp med det här.
Ja. Och jag brukar säga till dem att du ska veta att med slak penis kan du få bättre orgasmer än du någonsin har haft tidigare i ditt liv. Om du bara jobbar lite med det här. Du kan ha orgasmer som håller på och skakar i flera minuter. Det hade jag aldrig innan jag blev av med prostatan. Det är som en nåd på något sätt att kroppen hjälper en på det viset. Kroppen vill hjälpa oss att njuta och läka. Det är väldigt vackert.
Det är vackert. Det är många som hävdar att sex inte har någon plats i livet och har ingen njutning av sex.
Ja, alltså jag har djup respekt för de som väljer bort sexlivet efter till exempel en canceroperation.
Ja.
Det finns ju enormt mycket annat att njuta av också. Men så är det vi då som har kvar det här behovet och har ett intresse av och vill hitta tillbaka till sexlivet. Så att det är så individuellt. De som behöver hjälp ska ha hjälp av vården. Få stöd av sin kontaktsköterska och så vidare. Det tycker jag är otroligt viktigt.
Och det är väl det som är det centrala, att det måste vara individuellt.
Ja.
Att vi är lika olika varann när vi har drabbats av en sjukdom som vi är innan vi drabbas av en sjukdom.
Precis.
Jag har ju träffat många som säger att de tycker det är skönt att slippa den driften och man blir lugnare och man kan ägna sin energi åt annat. Så att det är olika.
Ja, jag har stött på många sådana män också som säger det. Det är jätteskönt att slippa det där.
Du har det.
För då kan de ha haft ett sexliv kanske som var fullt av krav, kanske inte har lyckats hitta den här intimiteten som egentligen är det grundläggande för sexualiteten. Och då skulle jag också gärna sluppit sex, tror jag.
Så det får vara olika om man ska respektera sig själv i det här, men vill man ha hjälp så finns det hjälp att få. Och då måste man prata om det här, för ingen kommer att gissa sig till hur det är för just dig.
Ja, och då måste vården sluta att skämmas för den här frågan.
Ja.
Sluta att vara så rädda för sex. Läkare kan allt om medicin, men hjälp vad många som inte kan sex.
Men nu kan vi lite mer.
Ja.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit och delade din resa, Per Gullbrandsen.
Tack att jag fick komma.
Du har lyssnat på tredje delen av Cancerresan, där Ulla-Karin Nyberg möter män som alla har prostatacancer. Nästa vecka hör du sista delen, och då har vi bjudit in Lollo Tode Palm som berättar om sina erfarenheter av att vara närstående på en cancerresa.
Att trösta, det är ju inte att säga massa saker, utan det är ju egentligen bara gråta tillsammans och hålla om och liksom bära varandra.
Under 3 år och 9 månader följde Lollo sin man Uno på hans cancerresa.
När vi närmade oss 2 år så kände jag att, men hjälp, vi måste börja prata om det svåra. Hur vill Uno ha det när han ska dö? Hur ska jag klara av att ta hand om huset? Har han tankar på begravningen? Och eftersom Uno ville fokusera på att leva så kunde jag ju inte säga, hur vill du ha det när du ska dö?
Nej, det blir svårt.
Nästa måndag alltså, missa inte det. Och vill du höra alla tidigare avsnitt så hittar du dem i appen Sveriges Radio Play. Sök på Cancerresan. Och för dig som själv är drabbad eller anhörig och behöver någon att prata med, så finns cancerlinjen på 010 199 1010 eller cancerrådgivningen på 08 123 138 00. Du kan också vända dig till Prostatacancerförbundet som kan svara på frågor och erbjuda stöd. Producent för Cancerresan är jag, Siri Ambjörnsson. För ljud och mix står Viktor Bergdahl. Programledare är Ulla-Karin Nyberg. Och programmet, det görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.